Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF Sundsvall. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han var klok nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsmöjlighet.
Det är en spännande lösning.
Spännande båda. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar på
Kör bara.
GIF-podden är tillbaka med ett nytt avsnitt och jag tror att det är det 92 i ordningen. Vi närmar oss tresiffrigt och jag har börjat kampanja så smått nu för att vi ska få Thomas Brolin till avsnitt 100. Får se hur det går. Du får dra i mina Brolin-trådar.
Ja, du har ju Helsingin-kopplingen.
Ja. Ja, gud ja. I Delsbo, eller ja, i Hälsingland överlag, där jag kommer ifrån, så är ju många, känner ju någon som är släkt med Thomas Brolin. Så att det är, ja, i min by så hade vi väl någon, jag vet inte om det var sysslingar eller vad det var, till Brolin. Men han ska ha varit på Sannäsvallen där jag växte upp och, ja, och övade in, ja, mitt, jag vet inte vad vi ska kalla det.
Du har ingen Brolinsnör?
Nej, det har jag inte. Det får man väl säga. Och jag har framförallt aldrig haft anledning att göra en Brolin-snurr.
Nej, det är det också. Mm. Jag har faktiskt intervjuat honom en gång över telefon.
Mm.
Och det var ett tag sedan, men...
Du sparade inte det numret?
Jag fick inte numret. Det var någon sån där omvänd variant, tror jag, då, ja, då han ringde upp. Och det var nog från dolt nummer. Så att, nej, tyvärr. Men vi försöker via sociala medier. Det hade varit stort med Brolin i det 100 avsnittet. Annars får vi hitta någon annan gäst.
Ja,
kanske livesändning på MP3 Arena. Det är ju populärt bland så här stora poddar att de kör någon live-variant i ett utsålt Globen eller någonting. Jag vet inte
om vi kan
fylla MP3 Arena.
Vi ser om vi kan boka den.
Ja.
Åtta veckor, det måste ju vara i samband med typ vid nattmatchen.
Mm. Ja. Annars får vi väl vara hemma i trädgården eller något.
Ja, det kan också
då kanske mysigt. Vi kan sälja ut.
Du kanske har en trädgård.
Ja, delad.
Jag har ju blivit av med min. Ja, Oskar, var jag tappar bort mig helt. Nu när vi spelar in så är det är ju tidigt på veckan.
Ja, precis.
Vi är tvungna att vara ute i god marginal för jag ska ju åka och scouta i LA.
Ja, härligt. MLS.
Ja, jag ska ju faktiskt
ska du se fotboll?
Jag ska se fotboll.
Ja.
Det blir... Galaxy mot New York City FC. Så wow. Det är svensk möte.
Tinnerholm mot Zlatan.
Ja,
mäktigt. Precis.
Ja, ska bli kul att se Tinnerholm.
Och du löser en GIF, du löser...
det är den jag har köpt i Tinnerholm-biljetter.
Men du löser en GIF-vinkel med Ibra då, hoppas jag.
Ja, vi får väl se. Jag är ju inte riktigt akkrediterad. Sådär. Men jag vet inte. Jag har ju journalistflickvän att dra med. Kanske, jag vet inte, hon är rätt ivrig av sig. Hon skulle ha kunnat komma på vi måste in i korridoren. Hon är en sån som löser grejer. Hon är en fixare.
Ja, ja, men det är bra.
Ja.
Så att, ja, fixar du det, då blir jag imponerad.
Ja, men det är
mäktigt.
Räknar jag inte med.
Nej. men du, det är ju gästlöst idag, fast ändå inte också.
Ja, precis. Vi har ju en man nummer tre i studion. Vill du få presentera dig?
Ja, jag heter Herman och jag är praoelev här. Sporten i Sundsvalls tidning.
Så vi släpper ju gladeligen in våra praos, ja, i podden.
Det är det andra eller tredje gången? Andra åtminstone.
Nej, vi har haft någon tyst.
Ja.
Och någon som har gjort väsen av sig mera.
Ja. Ja, men du hänger med här nu i alla fall och har du något så då skriker du till bara och tar över.
Ja, du är välkommen att slänga käft när du vill, Herman.
Det är bra. slänga käft ska vi göra.
Ja. Ja, så kan
det börjar vi då?
Ja, men vi ska börja änden en liten iakttagelse som du har gjort, tror jag. Eller, ja, du tycker att GIFarna är lite Linus-beroende.
Ja, precis. Jag visste inte vilken väg du skulle gå här. Men,
nej, men vi börjar i den.
Ja, nej, men jag reflekterade lite på dels inför matchen mot Häcken, vi satt och kikade lite statistik och jämförde Hallenius och Paulinho. Och började backa bandet och titta på siffrorna. Och sen tog de faktiskt upp samma siffror i Simons sändning från senaste matchen, att
de läser ju ST.
De måste göra, nej, de här siffrorna hade vi inte ens presenterat, tror jag. Eller vi presenterade en jämförelse mellan Arenas och Paulinho och målsnitt och sådär, men
läste just de upp siffrorna innan vi har presenterat dem. Plagierar oss,
ja, exakt. De ser allt. Ja. Någon hackar vårt system. Nej, men det var att
man verkligen har kameror på många ställen.
Ja, ja, den diskussionen kan vi också landa in.
Ja.
Men nej, men att Hallenius har gjort, jag tror var 10 av de 15 senaste målen för Giffarna, och det är ju mycket. Och i senaste matchen också så är han ju inblandad i en hel del lägen, har några chanser, gör inte mål, och Giffarna gör inga mål till slut. Så liksom den spaningen vet jag väl inte om det är, det har nämnts på sina håll, men det är klart att Giffarna är ganska Hallenius beroende just nu, att han behöver göra mål för att laget ska vinna, och han gör ofta mål, men när han inte gör det, ja, då är det lite tuffare.
Ja, för det är ju något som brukar framhävas, att Giffarna har inte så många expected goals, och inte Hallenius heller. Nu kan man såklart diskutera hur bra mått är expected goals egentligen. Jag vet att du inte tycker om det. Det är ju bättre än att bara räkna skott och skott på mål, liksom.
Absolut.
Det som har varit i statistiken så där, men Giffarna har inte många sådana, men har ändå en skyttekung i laget, så han är ju vansinnigt effektiv. Absolut. på de chanser han har här.
Nej, men expected goals, jag är inget emot det. Jag tycker det är intressant att se, och liksom det tillför ju absolut. Det vi diskuterade nu senast var mest att så här, vad säger det egentligen, för jag hörde att inför säsongen så hade man ja, men någon analys på att Hallenius skulle göra kring om det var 9 mål eller något sånt, tror jag. Nu står han redan på 6, så jag är ganska säker på att han kommer liksom krossa den siffran. Och det är samma, det du är inne på nu, att Giffarna under hela fjolåret egentligen överpresterade sett till expected goals, och det gör man ju nu också under inledningen av Allsvenskan. Så att någonstans all statistik är bra, tycker jag, men sen måste man ju alltid liksom tolka den och sätta den i sitt sammanhang, och vi ska ju prata mer siffror under den här podden också. Men det som den här siffran säger, det är väl ändå någonting, alltså att ja, Linus Arenius kanske är en så pass skicklig anfallare att han kan ligga över det där förväntade snittet, för att han gör mål på liksom procentuellt fler av sina chanser än den normala anfallaren. Och det är också ett sätt man kan använda statistiken och liksom dra nytta av den på, för att den är ju ändå liksom framtagen av expertis, och liksom det finns ju en noggrann liksom, det är ju variabler som de har väckt in i det där, så att
men någon variabel kan väl vara till exempel expected
goals-delen, utan mer liksom, bara att så här, det gäller ju att hela tiden fundera, okej, varför är liksom sticker siffrorna iväg åt det hållet då, och så får man använda det i sin analys. Det är väl mest det jag liksom tänker på och reflekterar kring, att istället för bara mata upp siffror, att man verkligen att man dissekerar dem också och vrider och vänder på varför det ser ut som det gör.
Men Hallenius har avslut 20, om vi ska prata i fotbollmanagerspråk då.
Ja, tittar vi på de här siffrorna så pekar det väl ändå på det, att han gör mål på flera. Det kan ju inte vara tur varje gång, och inte under så lång tid.
Nej. Nej, det tror jag också. Men så här kan det ju inte hålla på. Någon mer måste ju kliva fram.
Ja, vi snackar väl om det efter, det var inte premiären, va? Det kanske var omgång 2, att de liksom offensiva spelarna hade kommit igång. Då var det Hallenius, Sema, Idari vi var inne på.
Ja, de verkade hitta någon guldkemi ganska tidigt.
Ja, exakt. Och nu har ju Idari varit borta på slutet. Vi får väl se här nu då. Ja. Den här podden kommer precis innan Örebro-matchen, om han eventuellt kan vara tillbaka då. Han har ju haft det som någon sorts målsättning här i alla fall under veckan och strävat mot. Men,
men han har också varit, det kan man säga, nu är det ju du som är ute på fältet av oss två, men när jag pratar med honom tidigt under skadans gång, så var han ju också superoptimistisk och trodde att liksom, jag kör imorgon, men så har det ju inte blivit.
Nej.
Men ja, man märker ju att han är sugen. Han vill ju inte få en till säsong förstörd med skador.
Nej, precis, men det gäller väl också att vara lite smartare. Och ska man idag då, som du var inne på, vi spelade in där tid på veckan, så ska det väl ganska mycket till för att han ska vara redo i alla fall starta mot Örebro. Han har ju inte tränat fotboll under inledningen av veckan inför den matchen då, utan jobba med rehab liksom. Så att ja, det ska väl, vi får väl se då. Ni kanske vet mer nu när ni lyssnar på det här, men det vore bra att få tillbaka honom i alla fall, för han är ju en av de där spelarna som kan liksom göra att GIF kan fördela ut målproduktionen på några fler. Och det är nog viktigt liksom. Det, att ha en skyttekung och en stor viktig, alltså stor målgörare som Linus Hallenius, det är ju behövligt för att vara med och slåss lite högre upp i tabellen. Men det får inte heller bli så att det är han som står för alla mål, utan skulle behövas att någon till steppa fram. Vi har ju Mike Sema som väl är upp två, kommer fram till. Peter Wilson också, vilket ju är bra. Så att det finns ju namn där som kan göra mål, absolut. Visst är det så. Det är inget så här jätteproblem än så länge. Det är väl kanske mest egentligen en liksom signal eller ett tecken på hur pass viktig och bra Linus Alenius är, snarare än något annat.
Men det är också det, att göra mål och att liksom systematiskt göra mål för att man upprepar ett bra positivt mönster, det är ju en skillnad. Slumpmål kan ju inträffa, men men det systematiska, ska man hitta till det, så pratade Edari tidigt om kemin där med Mike Sema, och han sa att bra spelare hittar varandra, de hittar den här kemin, och det är ändå en speciell klass på dem, skulle jag vilja säga, när det kommer till klara svåra lösningar och liksom känna varandras sätt att tänka. Ett annat sätt att hitta varandra än om du stoppar in Oliver Berg som jobbar hårt men har ett lite annat spel, en annan typ av spelare, eller Peter Wilson som är en djupledsspelare. Det är olika typer, och de där två kanske passar bättre ihop.
Ja, nej, men
då kanske hela den där trion är igång.
Absolut, jag tror, och det har väl varit den tänkta startuppställningen inför den här säsongen, att det ska vara Sema och Edari lite på kanterna och Hallenius centralt. Så att nu tror jag att GIF-ledningen gärna har tillbaka dem. Även om Oliver Berg, som du är inne på, tycker jag överraskande bra utifrån vad jag har förväntat mig av honom. Det är inte samma liksom typ av spelare, precis som du säger. Det är inte samma liksom tekniska kvalitet och finess som det är på Sema och Edari. Men han står ju för någonting annat som i många matcher tror jag framöver också kommer bli viktigt. Sen om man ska starta varje match, det kan vara en spelare som kan komma in från sidan och bidra med djupledslöpningar och ett hårt jobb senare i matcher också. I senaste matchen så hade han ju ett riktigt bra läge i första halvlek, ett inspel från Konate där på vänsterkanten. Hallenius höll undan och bollen nådde till Berg. Det avslutet tyckte jag var bra. Nu var det en riktigt fin räddning av Abrahamsson i mål där, som för övrigt gjorde flera riktigt bra ingripanden i den matchen.
Men jag tycker det är intressant också med Oliver Berg. Det var matchen mot Falkenberg, så jag brukar ju stanna till vid ett par personer under halvtidsgången när man går från mediaplatserna och upp till där vi hämtar kaffe. Så brukar man alltid springa på några liksom stammisåskådare, och flera av dem pratar ju just om Oliver Berg, att det hände ju ingenting, plocka av honom liksom in med, kommer inte ihåg vem de ville ha in, men om det var Wilson eller här och liksom, så var folk ganska missnöjda med honom. Men då var jag kände lite så här, men vänta och se. Hans grej, han är ju bra på det här eviga nötandet, och till slut tror jag han springer upp dem. En rollspelare skulle du kunna beskriva honom om han spelar hockey. Och efterhand så fick han ju öppna sig, och han, när liksom 90 minuter hade gått, så stod han där med två assist i korgen. Så att han är, ja, det är ett speciellt sätt att spela. Han kanske är en rollspelare som ja, antingen kan användas från start till att öppna upp och trötta ut och såra, och sen stoppa in någon David här och Joker när såren är skapta, eller om han ska fortsätta göra det själv. Jag vet inte. En bra rollspelare, men i längden kanske inte det du vill ha. Jag vet inte.
Nej, men jag håller med dig, och jag tror jag tycker att man ska komma ihåg med Oliver Berg, det är också att jag tycker att han är väldigt bra på att skapa ytor för andra med sina liksom uppoffrande löpningar. Många kanske ser man ju där är mer sådana som kan hålla i bollen och se till att laget får vila med boll, de kan dra på sig spelare och öppna upp på det sättet. Men han skapar ju också ytor och tid genom att han drar sönder ett försvar eller ett mittfält med konstanta löpningar, och liksom duktig tycker jag på att ta rätt löpningar också. Så att jag tror att en sån som Linus Alenius trivs ganska bra med att ha Oliver Berg i närheten av sig. En spelare som liksom går på varje boll och som är där och gnager, och också som sagt, de är smarta löpningar, öppnar upp både ytor för andra. Så att, nej, men jag tycker att han gör ett nyttigt jobb. Sen förstår jag ju vad kanske de du stötte på den där vandringen upp mot kaffet i paus menar. Det finns en annan spets i Sema och Edari till exempel. Men det är inte, jag tycker inte att man ska liksom förringa hans insats. Jag är positivt överraskad av Oliberg och det han har visat upp under den här starten. Så jag tycker att han liksom kan kvittera ut ett bra betyg över de insatserna som han har gjort så långt.
Mm. Ja, nej men det tycker jag också. Sen är frågan, han har ju, det är ju en väldigt konkurrensutsatt situation eller position. Snart kommer Chidi och Meje tillbaka och kan konkurrera där, men du har ju också David Haro som ju inte har, jag vet inte, har han några minuter än så länge? Det är, ja, han har spelat i 2 matcher.
Ja, vi pratar
men har honom sammanlagt skrapat ihop 14 minuter. Och honom pratar vi om som en jokerfavorit.
Exakt.
Som du säger. Men vad, det är en fråga från Rasmus Engström också. Vi hade tänkt upp det, men varför får Haro aldrig spela?
Ja, det är ju frågan. Jag gissar ju att bedömningen från tränarhåll är att andra
svaret
är bättre,
på liksom. Frågan är det frågan.
Ja. Ja. Nej, men tränarna tycker ju att det är andra som går före helt enkelt. Och det är ju en liksom konkurrensutsatt position. Sen har ju konkurrensen varit lite mindre sista tiden med tanke på att Daria har varit borta. Så det borde ju ha kunnat öppna upp för något inhopp, alltså något lite längre inhopp åtminstone. Och jag tycker att han har sett spännande ut när man har sett honom på, ja, men inhopp tidigare i träningsmatcher och sådär, och även förra säsongen, att det är en spelare som kan komma in och verkligen göra det där lilla extra. Som du säger, till exempel en Oliver Berg som matar på i 70, 75, 80 minuter. Sen kommer en pigg David Haro in och får möta trötta backar och utmana med sin fart och teknik.
Ja, då kan han är ju en som kommer fram till expected goals, om man vill höja sig i den statistiken.
Så känns det.
Blir konstant chanser när han är inne. Sen absolut. Kanske han inte alltid förvaltar dem bäst, men till slut måste ju bollen in i mål.
Ja, nej men och, ja, jag hade förväntat mig att han skulle ha fått mer speltid än vad han har fått, och är lite förvånad över att det inte har blivit mer. Jag vet inte vad du säger, men vi trodde ju att han skulle få komma in och liksom förändra matchbilder i slutet. Till exempel igår när man ligger under.
Han har haft lite, undrar om det kan ha gäckat honom lite med de skadeproblem han har haft, om det var den han har haft problem med, och fått lite uppstyckad träningsnärvaro. Men det var ju framförallt alldeles i början av säsongen. Det var ju när Edari var frisk. Nu är Edari skadad och Haro har ju varit med och tränat för fullt och varit med i trupperna, så att nog borde man ha kunnat se någonting mer, kan jag tycka.
Ja, absolut.
Nej, och speciellt kanske i sådana matcher som det nämnda mot Falkenberg, där Giffarna nötte ner, men det tog lite tid innan det faktiskt kom riktigt bra chanser.
Nej, och för det är ju det som liksom är hans nackdel då kanske, eller som gör att han får lite mindre speltid, det är väl att det är väl just i de lägena när Giff jagar mål som han är aktuell att slänga in. Det är ju ingen spelare som du kanske byter in för att liksom säkra ett resultat, eller ens vid en mer liksom, vad ska man säga, balanserad matchbild där man vill ha någon tvåvägsspelare som kan hantera båda, utan han kommer väl förmodligen att komma in när det är jakt efter ett mål.
Men och sen tittar du matchen senast då mot Örebro, eller mot
Häcken.
När Giffarna skulle trycka på, då har man ju det här inövade bombarspelet, ja, kallar man det, va? Då tar man in en mittback istället. Kommer Paul Moreno in med sin längd och huvudspel längst fram, och det är lite diametralt motsatta vad David Haro står för. Men då väljer man att köra på den stilen istället. Det kanske är beroende på motstånd, vad man har. Jag vet inte, men då valde man ju det sättet att göra istället. Och då fyller han inte den rollen heller.
Nej, och det är ju den där klassiska slutforceringen som Giffarna har som liksom sin, ja, men sista plan när man behöver desperat jaga ett mål. Då kör man bombarfasen. Ja. Och
om vi pratar om Joels förändring, så är ju den någonting som har följt med väldigt länge.
Den var det konstant.
Ja, den var det konstant.
Vi kanske borde bena ut den någon gång lite mer. Vad innebär den egentligen?
Ja. Är den bara, är den grottmans frustar spelstil, eller är det, hur mycket tanke är det i det?
Den innefattar inte David Haro i vilket fall.
Nej,
det är som säkert.
Det gör den inte. Nej, men långa bollar på David Haros huvud.
Den taktiken skulle man med ganska goda argument kunna ifrågasätta.
Ja, men det är ju också, motsvarar också Alexander Falsetas midjehöjd.
Ja, ungefär. Nej, men det är intressant med Haro. Det märks att det snackas om honom också, att folk undrar. För jag tror många känner lite som, ja, men som du och jag var inne på, att man är lite... Det finns något som kittlar där med honom i den där offensiva spetsen, och att det har liksom, man har anat att det finns någonting där som skulle kunna blomma ut, men än så länge i GIF-tröjan har det ju inte kommit fram fullt ut i alla fall. Så att det blir intressant att följa hans situation framöver också, för ja, jag har ju svårt att se att om det inte blir mer speltid, då känns det inte som att det är en spelare som kanske liksom blir kvar hela kontraktstiden ut heller, utan han vill ju såklart vara med och få bidra och få spela mer än vad han gör nu.
Men kontraktet går ut efter den här säsongen. Vad tror du? Vill de behålla honom eller gör de sig av med honom i sommar om vi får föregå?
Det är svårt. Jag tror att det beror mycket kanske på hur det ser ut framöver och liksom övriga truppstatusen. Kommer Shidi och mig tillbaka och börja spela snart? Då blir konkurrensen ännu tuffare där. Det är mycket möjligt att han får något inhopp snart. Och jag tror ju ändå att det är ju ingen spelare som har varit helt ute i kylan och liksom varit utanför matchtrupper. Eller han har ju fått något inhopp här och där ändå, även om det blir väldigt få minuter än så länge. Men jag tror att det är en ganska viktig period som kommer för honom nu. Att liksom visa framfötterna på träning, och att om man får göra något inhopp, visa att han kan komma in och bidra och förändra för synen, för giffarnas syn på honom åtminstone. Nu har han ju fått lite tid att akklimatisera sig, kom under fjolåret och sådär, och nu är det väl dags att börja liksom få bidra ännu mer i matchspel också. Och sen gäller det väl likadant för honom. Jag vet inte hur han känner i dagsläget liksom, att han kanske är inne på att han förtjänar mer än vad han får också. Så att det blir en ömsesidig situation såklart, att båda vill ha ut mer av honom.
Vi får väl se innan podden går ut. Kanske du har redan följt upp det här som vi
så kan det vara.
Spekulerar i vad som händer med honom. Jag kan tänka att man skulle försöka leta efter någonting nytt där. Jag kan ju tänka mig till exempel att kommer du från Spanien, även om man kommer liksom som klubblös, så tror jag inte att du byter Spanien mot Skandinavien utan att få en helt okej lön. Han är säkert lite högre än medel i giffarna. Är väl möjligt, och då kanske man tittar på kan man göra någonting bättre för de här pengarna. Skulle han säkert inte lämna för någon vidare övergångssumma, men ändå för att frigöra lite plats för att kanske förlänga med en Batanero eller någonting. Och då har man Shido Meije tillbaka. Du skulle kunna liksom öva in Albin Palmlöv i de här positionerna. För den roll som Haro har burit upp hittills, den hade ju Palmlöv kunnat klara lika bra. Till exempel Paja Pitschka kan väl också spela i den där positionen. Så att, ja, det finns alternativ.
Absolut. Det är väl som du var inne på också, med lite skadeproblematik. Det kan ju vara något man väntar in också, att han liksom ska få en riktig chans här under våren att vara i fullt slag och ja, se honom i träningsmiljön och något inhopp till för att liksom kunna göra en sån bedömning. Men nu har han ju faktiskt varit här under en ganska lång period. Jag tycker under förra hösten var det mycket svårare att göra någon sorts utvärdering. Det tar ju tid när man kommer till en ny klubb, och han har fortfarande inte varit här jättelänge. Nytt land, ny kultur och allting. Så att visst ska man ha tålamod, men jag tror nog att både han och giffarna vill att det ska landa i fler minuter på planen, för att det ska liksom vara ett samarbete som man vill fortsätta med över längre tid. Så att det blir intressant att se här under maj och juni vad som händer med honom.
Men han har varit uppe och sovit på ishotellet ihop med Gracia, så han har gjort en del svenska grejer som jag inte har gjort.
Ja, inte jag heller,
faktiskt. Bättre akklimatiserad än mig kanske.
Ja, det ligger man i lä.
Ja, det ligger man i lä. Så är det, men
Moreno också.
Ja, vi har en fråga om Moreno från Edith Einarsson. Era tankar om Morenos status och situation?
Det kändes ju som att den kanske försämrades lite grann efter inhoppet mot Falkenberg. Det har ju varit en liten snackis där att han lämnade planen. Jag såg faktiskt inte det själv, utan fick det berättat för mig efteråt. Men han var ju tydligen väldigt snabb ut i katakomberna efter slutsignalen. Han fick ju ett rekordkort inhopp där och var inte nöjd. Och det var ju Joel Cedigen väldigt tydlig med efteråt, när din och min kollega Andreas Lidén pratade med honom, att det gillade han inte. Den reaktionen, så att säga. Sen så redde man väl ut det där, och det är väl inget som ligger kvar så jättemycket. Men det sänder ju säkert inte de signaler som tränarna ville ha från en spelare som slåss för att liksom ta sig in i startelvan. Och nu när det blev förändringar i matchen mot Häcken, så var det ju David Myrestam som tog plats i trebackslinjen och inte Paul Moreno. Även om han fick komma in då i slutet. Men hans situation och status känns väl lite lägre än när han kom under förra året. För då upplevde jag att det här är en spelare som Giffarna tror stenhårt på. Man matchade in honom lite grann och det kändes som att till nästa säsong kan det mycket väl vara så att han är en startspelare. Nu var han ju då inte ens fjärde alternativet som mittback. När Erik Okander var borta och David Myrestam kom in.
Så att, sen kan det ju också vara att Myrestam faktiskt har verkligen spelat in sig och tagit de chanser som har givits.
Ja, jag kan tycka att han kanske till och med skulle ha, om nu Björkander hade kunnat spela, att Myrestam kanske skulle ha fått startplatsen till vänster.
Mm.
För att han gjorde, jag tycker han gjorde ett bra inhopp igen hemma mot...
Du säger mot Peta Blomqvist om i andra ord.
Nej, alltså wingback.
Ja, där ute ja.
Jag tänkte istället för Konate då i den här matchen. För jag, framförallt kanske just mot Häcken där man, jag antar, såg en del offensiva hot i motståndarlaget, så tror jag Myrestam hade kunnat gjort en bra insats även på som wingback och var det kanske ett lite mer defensivt alternativ. Men med facit i hand så var det ju en bra laguttagning, för jag tyckte Pakonate såg riktigt pigg ut i inledningen, kom ju fram flera gånger och hittade in med inspel både till Oliver Berg och Linus Alene som...
Jag tycker ändå man kan slå fast att han börjar komma igång och i framförallt då med fembackslinje, om man väljer att kalla det det.
Absolut.
Så tycker jag att han, det lossnar nu. Nu börjar vi se lite vad som finns där. Nej, spelade fram till den där chansen.
Exakt, det var ett steg i rätt riktning för honom. Så det var ju bra. Men i Morenos fall så någonstans ändå en signal om att han är en bit ner i hierarkin även på när det gäller mittbacksrollen nu då.
Han sitter på kvisten.
Ja, han gör ju det.
Ja.
Sen så, han kommer ju in i den här matchen och det är ju han får ju liksom betydligt mer speltid än sin landsman David Haro. Så att han är ju absolut med i rotationen liksom. Men det känns ändå som att han liksom kanske har kommit något steg ner på rangordningen. Eller det känns det som, tycker jag, jämfört med tidigare. Jag vet inte hur du känner.
Jo, men absolut. Jag tror att Myrestam har gått om. Jag tror det är det som har hänt här i början av säsongen. Och nej, jag vet inte, vad skulle man göra i hans situation? Är det ett år till han har på sitt kontrakt, va?
Nu har jag inte hans i huvudet, men det tror jag han har över nästa säsong. Det är inget utgående i alla fall.
Nej.
Men det känns som att någonstans i hans fall, han har varit närmare speltid, spelat mer, och det har liksom funnits en, känns som att det har funnits en större grundtro på honom från ledarhåll.
Mm.
Man ser försäsong, spelade mycket, fått speltid nu under allsvenskan, fick hoppa in senast också, även om det var i bombarläget då, som du var inne på. Men han tror jag definitivt ändå liksom är med och konkurrerar på allvar, och gör han bra träningsveckor och någon har någon känning eller så där, då kan han lika väl starta matchen.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Framöver, så att där tror jag inte att det är samma liksom funderan kring framtiden som det kanske är i David Haros fall.
Nej, exakt. Och Metor kvar på kontraktet, ingen brådska. Annat med Haro. Så jag tror att när det kommer till Moreno så fortsätter han väl få sina chanser. Kommer säkert få någon start till liksom. Men det där missnöjet, jag vet inte, han hade också familjen här, hans mamma var här. Han får, vad var det, en halv minut eller någonting. Det där kanske väger in. Jag har ingen aning. Jag försökte ju där dagen efter på träningen och vänta in honom och få med ett snack. Men då satt han ju kvar med sin mamma på läktaren en lång stund efter träningen. Mer än en halvtimme tror jag. Och satt kvar och bara pratade. Och sen hastade han iväg och vi lyckades väl missförstå varandra lite grann. Så jag lyckades inte riktigt få något snack med honom heller om, och fråga om det. Men sånt där kan ju väga in. Sen var han ju snabb ut efter att de hurra 21.02 lämnade han MP3-arena. Mm, ja. Så det var ju var väldigt direkt efter att de hade firat segern så drog han därifrån. Och det kan ju ha varit för dels den besvikelsen, alltså som Emil Forsberg också kände när han det kan ju vara både beroende på skada, inte i det här fallet då, men skada att du får spela lite, så du kan ju ha en besvikelse i stunden även om du gläds över segern, för du hade velat bidra med mer. Och det kan ju också vara någonting sunt i det, att inte bara vara glad. Sen kanske man inte behöver utåtagera det så mycket, utan man kan hålla det för sig själv. Men han var ändå kvar och firade. Det var ju inte så att han sket i att fira med laget.
Nej, och det,
han var ju ändå där innan.
Det känns ju ändå som en, det tycker jag, ja, en viktig skillnad. För men hade man liksom lämnat omklädningsrummet tidigare eller inte varit med och fira segern, då tycker jag känns som ett ganska stort övertramp, ja, mot liksom respekten mot gruppen, ja, och sådär.
Alltså, har du en familj här också från Spanien som jag hälsar på, de kanske vill käka, det är ju spansk middagstid 21.02. Så det är väl,
ja, nej, men alltså, jag förstår hans besvikelse, ja, och tycker som du säger att den är bara sund. Alltså, spelare ska vilja spela, och varför bannar man inte får spela. Men det som blev fel i det här fallet tycker jag är som sagt bannmatchen. Hemmaplan, ska fira med fansen. Någonstans får man liksom lägga sin egen besvikelse åt sidan i det första läget och gå och fira med supportrarna, glädjas med laget, visa att liksom det viktigaste det är ändå att de tar 3 poäng tillsammans. Och sen komma ut i omklädningsrummet, var glad där och var med och jubla. Sen om han duschar snabbt och sticker iväg med sin familj och går hem och är förbannad och till veckan liksom ber att få prata med Joel Cedigen och fråga vad han ska göra för att spela mer, eller liksom vara tydlig med att jag vill ha mer spel. Det är ju något helt annat, men det är klart att det var fel gjort av honom. Han förtjänar kritik för det, det tycker jag definitivt. Men att han är besviken och att han får spela lite, det tycker jag är helt, helt rätt. Konstigt vore annars. Hade han inte ambitionen om att få mer speltid, då ska han inte vara här, eller?
Nej. Men
sen slår det över ibland och liksom, ja, det var fel, det var dumt, han har fått kritik. De verkar ha löst det och pratat ut om det. Och då får man väl också gå vidare, kan jag tycka.
Det viktigaste är att duscha tillsammans. Kan vi slå fast det?
Ja, det,
eller?
Det står för dig.
Ja, det får stå för mig. Nej, men och jag nämnde här, ja, men titta, vi har fått fler frågor under,
kul, live-flöde,
under poddens gång. Nej, vi har en till från Rasmus Engström. Sen skulle det vara intressant att höra lite om Tamimi, säger han. Många av oss fans tycker att han varit en besvikelse hittills, ofta otajmad i defensiven och inte lika flashig offensivt. Så är vi där.
Men jag förstår de tankarna. Dragit på sig straffar här, 2 matcher, ja, i rad.
Den ena där försvarar honom.
Alltså. Ja, just det, var diskussionen
hans straffen,
här också. Ja, den var hård. Då hade han ändå in mot kroppen och sådär. Det kändes tufft faktiskt. Straffen senast är väl inte mycket att snacka om.
Sen tyckte jag annars mot Falkenberg att han växte in i det, att man började se lite mer av det han byggde upp under fjolåret.
Ja, vi satt ju och pratade om det på pressläktaren där lite grann också, att han kom lite oftare, för annars har ju känslan varit, som frågan inne på där, att han inte har varit, liksom, kommit lika mycket med de där passningarna som man såg i fjol in i straffområdet och snett inåt bakåt och inlägg och kom fram så där lite mer avvaktande offensivt och hamnade lite snett några gånger i försvarsspelet. Så att,
sen tror ju jag också så här, han var inte dominant förra året heller. Han var bra men inte dominant. Och alla de här 8 assisten 4 kom i samma match. Så det är inte så att han har levererat i alla matcher han har spelat på det sättet. Det tog tid innan han började slå de här riktigt bra passningarna i fjol. Och sen då, och någonstans här, andra halvan av säsongen, så började man ändå se liksom vilken, att det kan vara en kvalitetsspelare. Men du såg ju inte den här Erik Larsson-överlägsenheten. Men sen nu då i början av säsongen går Giffarna ner på fyrbackslinje. Jag tror att både han och Konate har drabbats hårt. Det folk förväntar sig av Tamimi nu, det är att vara en offensivt bidragande försvarare. Men sticker han iväg offensivt när det är en fyrbackslinje, då skapar det sår bakom honom. Och då kan han nog se otajmad ut. Att det blir en liksom inne i ditt mindset, så ställer du dig själv någonstans frågan, liksom, hur mycket kan jag anfalla egentligen? Jag tror han måste hålla tillbaka sig lite grann, och de gånger han har gått för mycket, då kan du bli feltajmad tillbaka. Så det, jag tror att det har uppstått en osäkerhet. Och här tror jag man måste ge det ett par matcher och komma tillbaka till det grundspel de hade. Jag tyckte man såg det i andra halvlek mot Falkenberg att ja, men nu är det de gamla giffarna liksom.
Mm. Nej, men
från fjolåret. Så jag tror att det är problemet.
Ja, och vi pratade också om ytorna liksom på kanterna där, när med en trebackslinje så har de ju en helt annan täckning med ytterligare en central försvarare som kan komma ut och täcka upp när man går framåt. I fyrbackslinjen så har jag upplevt flera gånger den här säsongen att både Konat och Tamimi vill gå framåt och de gör det. Men då blir det ytor bakåt och då är det kanske som du är inne på, de som framstår som felpositionerade. Vilket de kanske också är utifrån att det är en fyrbackslinje. Men sett till de liksom mönster och sättet giffarna har brukat vilja spela på med sina wingbacks, så har de ju gjort rätt liksom. Så att jag tror också att det har funnits en osäkerhet där och att laborerandet kan ha påverkat en hel del i deras spel. Sen tyckte jag inte att han kom till sin rätt mot Häcken nu senast, utan var bättre mot Falkenberg. Men jag tror också att Jonathan Tamimi kommer liksom, ja, fortsätta växa in i det här, framförallt nu om man fortsätter spela på det sättet man gjorde under förra säsongen. Och att det kommer komma mer av de där liksom offensiva passningarna som jag antar att det är det man främst kanske efterlyser.
Men jag tror det redan mot Örebro här, för jag kollade lite på Örebro, Hammarby, Örebro igår mot Hammarby. De är sårbara på kanterna. Jag tror att det kommer vara Konate och Tamimis match. Det var där, liksom där bakom ytterbackarna fanns det massor av ytor att hämta. Och det är väl också, om jag nu inte är snett ute, så det är det också ett annat fembackslinje lag men som inte riktigt har lyckats med det där och täppa till bakom sina egna ytterbackar. Så att jag tror mot Örebro redan lovar jag lite bättring. Jag som har tippat honom får ett jättegenombrott.
Ja, nej, jag tror kanske inte han kommer få ett jättegenombrott, men jag tror att han kommer fortsätta starta och,
nej, han
och
vara har, ännu bättre. Det börjar bli knappt med tid, ja, om mitt tips ska hålla.
Men jag tycker samtidigt, alltså, som du säger, man ska ha med sig i beräkning just systemskifterna. Och sen Häcken senast vill jag också peta in att defensivt gör ju giffarna över, liksom, sett över hela matchen en bra insats ändå, tycker jag. För att det blir ju kanske att man fastnar lite vid de här nyckelsituationerna med straffen, när trebackslinjen hamnade fel vid målet. Och att det är liksom den här attackfasen på slutet, tror jag många tyckte att man kanske spelade, inte gick på inlägg några gånger, Tamimi valde att vända hemåt till exempel. Men Häcken skapade inte mycket i övrigt. Han tillsammans med de andra hade ju bra koll på deras offensiv i stort sett hela matchen.
Otur där när Tamimi river ner Jeremejeff. Nu blev det inget av straffen, men Jeremejeff, det kan vi nämna, kuriosa om Jeremejeff. Vet du vilken mittmedia-anställd som han har spelat tillsammans med?
Oj. Mittmedia-anställd? Nej. Daniel Theorin är mittmedia-anställd.
Ja, han är mittmedia-anställd. Ja. Det är möjligt att de har sprungit på varandra. Daniel Theorin är säljare i Gävle, va?
Mm, jag tror det.
Nej, men Niklas Tårtan Åkerström i Östersund har spelat i skollaget i Kungsbacka med, ihop med Jeremejeff. Så att, nej, det kom lite som en chock för mig på upptaktsträffen. Så fan vad de var tjenis. Men ja, det var skollagstiden. Då ska Tårtan ha varit, fast så hör man ju ofta, men Tårtan var den större talangen av de båda. Som kom med inlägg från sin vänsterkant.
Sedan kom skadorna.
Ja, men Tårtan, jag har sett Tårtan spela fotboll. Han är bra. Vi kan dra ihop ett bra mittmedialag. Vi skulle kunna nå Division 4, ja, tror jag.
Teorin får plats också.
Ja. Och nu med Herman också, som var supertalang.
Ja, han är given.
Sen har vi en fråga från Joakim Forsberg. En rad frågor egentligen. Vad bör man göra åt nuvarande kontraktsituation där flera spelares kontrakt går ut? Är den första delen i frågan. Och vilka borde man förlänga, släppa, sälja?
Jag skrev lite om det där idag och jag tycker väl att prio när det gäller förlängning bör vara på William Eskelinen just nu. Batanero finns ju såklart alltid med där, men där, ja, det vet vi ju, inte minst du då, som skrev om det där nyligen, att de är en bit ifrån varandra just nu. Sen liksom, skulle det finnas läge att skriva med honom, ja, du var inne på det, att släpps någon spelare i sommar, kanske frigör lite pengar och sådär. Det är klart att man ska göra det om det går till en liksom summa som är försvarbar. För att det är ju, han är ju superviktig för Giffarnas spel. Jag tycker man ser det mot Häcken när han går av också, att när Häcken pressar lite mer i andra halvlek med Batanero på planen, så tror jag att man kan spela sur många av de situationerna. Du och jag satt och diskuterade det lite grann på pressläktaren i matchen mot Falkenberg, att det spelar egentligen ingen roll hur svåra passningar han får mot sig. Flera gånger får han liksom ja, men vridskott i midjehöjd mer eller mindre,
och, ja,
men han antingen suger ner dem eller så spelar han vidare på ett tillslag liksom. Så att han är ju fantastisk i de lägena när det gäller att spela sur press.
Ingen kan ersätta det.
Nej.
Nej.
Så är det faktiskt.
Det är så enkelt. Och men det här tänker jag mig, ja, men om de ändå inte har någon större plan för David här då. Ja, men det kanske är läge då. Skeppa honom till Spanien i sommar. Se om någon klubb vill ta över hans kontrakt. Så där. Frigör lite löneutrymme och förläng med Batanier. För som jag sa, i nuläget kan ju Albin Palmlöf fylla samma funktion som David Haro gör. Det är ju, än så länge har han ju i princip varit en extra spelare på träningarna.
Ja,
så att, synd, men jag gillar ju David Haro, så jag vill ju att han ska få spela mer än han gör, men som de använder honom så ja. Tänker jag så.
Nej, då är det absolut ingen orimlig tanke. Så att, ja, men jag tycker Eskelinen först någonstans, med tanke på att det är, han finns det ju också en försäljningspotential i. Han är förstemålvakt. Det är svårt att ersätta. Ja, han behöver de förlänga med innan sommarfönstret öppnar, för att liksom kunna vara säker på att om vi ska släppa iväg honom, då kommer vi få betalt.
Vore bra för GIF om typ Romain Gall blir såld i sommar. För man, Carlos Gracia har ju också ett utgående kontrakt.
Precis.
Borde man vilja hålla i. Och han är också lite av en försäljningsålder fortfarande.
Ska inte glömma Peter Wilson här heller, som också har ett utgående avtal. Och där är liksom, antar jag att han själv säkert funderar en del på framtiden, för att han får ju inhopp och han har gjort 2 mål redan och sådär. Men det kanske kan vara så att han liksom, för att ta ytterligare ett steg, vill ha ännu mer speltid.
Ja, och det är faktiskt följdfråga. Okay. Intressant fråga hur Wilson ska få tillräcklig utveckling när det endast är aktuellt med inhopp i dagsläget, skriver Joakim Forsberg. Och nej, men det kan man väl skriva under på. Nu är Joel övertygad om att man utvecklas genom träning, men ska han få ett försäljningsvärde eller liksom stärka sina egna aktier, så måste han få visa upp det någonstans. Annars blir han ju bara ett geni som ingen ser liksom. Så att nej, så det är väl, han måste ju få synas. Det måste han få göra. Han är i den åldern.
I hans fall känns det som att jag kan tänka mig att han vill avvakta en del med förlängning, och jag tror han är inte den första giffan att gå på heller, utan nu ska man intensifiera det med Eskelinen, och Batanier har pågått en dialog med länge, och Carlos kommer de ju definitivt försöka förlänga med. Wilsons fall så tror jag att han själv känner att han vill nog kanske vänta lite grann och se hur det ser ut under resten av vårsäsongen och tidig höst. Hur mycket spel blir det? Vad har han för möjligheter inför nästa säsong? För att, nej, men han är säkert ute efter ännu mer speltid, det tror jag definitivt. Sen kan det ju mycket väl komma i Sundsvall också, men det har ju lite att göra med spelsystem sådär. När man var inne på spel med 2 anfallare, när Hallenius kom, då var det mycket snack om att han och Wilson skulle kunna spela tillsammans, att någon av dem skulle kunna vara lite mer mötande och den andra går mer i djupled. Systemet man har nu, då är det ju svårare. Wilson är ju egentligen, tycker jag, en renodlad forward, och tillsammans hade de nog kunnat fungera bra, men som man ställer upp i dagsläget så är det svårare för honom rent positionsmässigt.
Så är det. Vi har fler frågor. Mera Joakim Forsberg i ett nytt tweet. Märks det redan nu att Färan lämnat, eller är det för tidigt att spekulera i? Den är ju såklart svår att svara på.
Jag
kan inte ge något klokt svar på det. Jag tror säkert att ja, men så här, att det blir skillnader i med Andreas Pettersson. Till exempel. Jag vet inte vad det här med feedbackslinjen, kan det ha fötts ur Andreas Pettersson, den match man gick ner och gjorde det draget liksom. För det var ju någonting man inte såg i förra året.
Samtidigt vet de var ju inne på det även i fjol att de ville ha ett alternativsystem och testade med feedback någon gång och lite sådär. Så att jag tror att det märks. Jag tror spelarna kan, alltså Ferran var ju väldigt omtyckt, det märkte man nu på alla spelare. Och jag tror säkert att det är många som saknar honom, utan att för den saken skulle säga att det som är nu är sämre. Men jag tror att han är saknad av av spelare. Och liksom sättet han var på i träningsmiljö fick han mycket beröm för, instruerande, och liksom att de lärde sig mycket av honom och sådär. Så att på så sätt tror jag att han är saknad. Och uppenbarligen så går det ganska bra på hans nya jobb, för IFK Göteborg är verkligen liksom överraskat nu på senaste tiden.
Mm. Intressant att de inte riktigt spelar liksom samma spel som Giffarna är, att det är mer av ett kontringsspel.
Mm. Ja, de har ju de har inte varit, de har inte varit possession på samma sätt. Men jag tycker det är svårt att säga i spelet. Nu är man ju tillbaka till ändå samma system som man jobbade med under fjolåret. Mm. Det som det märks att han, eller som man kan liksom spekulera i, att en del är för att han är borta, det är väl kanske laborerandet med spelsystemet. Mm. Att man har valt lite andra vägar i några matcher. Men det är ju någonstans, det är Joel Cedergren som är huvudtränare, och det så var det ju i fjol också. Så att det är svårt att säga att det liksom har haft någon jätteinverkan än, i alla fall slå fast det. Sen kan man ju liksom fundera och reflektera kring det, och det gör man ju. Och
Ja, tillfråga i Skulason en realistisk plan B ifall Batanero lämnar. Här är du lite mer påläst.
Alltså att det finns ett intresse för honom, ja.
Mm.
Det, så är det ju, och det har han ju själv berättat om också. Jag pratade med honom där och det hade funnits en kontakt och en förfrågan. Senaste nytt, jag har kollat lite kring det där, och jag har inte fått fram något nytt nu senaste tiden, att det liksom har närmat sig någonstans att han är nära och är klart med en ny klubb. Utan det skulle ju ske här någon gång under sommaren att han tar nästa steg i sin karriär.
Det är kanske en eller två klubbar till som...
Det finns nog alternativ. Mm. Han har ju utgående kontrakt och
isländsk landslagsman.
Ja, det är klart att det kommer att vara konkurrens och att han kostar pengar, och det är det som kan sätta käppar i hjulet för Giffarnas del. Han kan ju mycket väl vara för dyr. Men att han ser GIF Sundsvall som ett tänkbart alternativ, ja, det gör han, det berättar han. Och var tydlig med att Giffarna, de trivdes här i hela familjen, och att för honom så liksom är det en klubb som han alltid vill lyssna med. Och i det läget han är nu också. Men sen när det handlar om ekonomi, kommer det liksom stora bud från andra ligor, då tror jag väl att det blir såklart svårt.
Mm.
Men jag tror absolut att GIF liksom fortsätter förhöra sig kring hans situation och försöker. Men det är jättesvårt att säga. Det kommer ju bero väldigt mycket på vad som finns på bordet i övrigt.
Jag tror i alla fall så här, jag hade gillat honom som plan B, då han fortfarande har den här liksom spelfördelande foten och passningsskickligheten. Sen samtidigt har han den elaka dimensionen som någonstans saknas i årets GIF Sundsvall. Sportbladet lyfte ju, det var väl Robert Laul som hade gjort det efter 6 omgångar, 20% av säsongen, att, fan blir det så? Ja, det blir det. Mm. Får räkna på fingrarna. Ja, efter 20% av säsongen. Du kanske ska iväg på GIF-träning.
Ja, snart.
Ja, men då ska jag bli kortvarig. Nej, men att GIF Sundsvall, de analyser han gjorde utifrån statistik, han tittar ju mycket på Instat och hade gjort många olika sammanställningar och konstaterade att GIF Sundsvalls svaghet är ju spelet utan boll. Både sett till att man har många insläppta, men var också bland de sämre lagen i duellspel. Där kanske man skulle behöva en växel till på inne mittfältet där många dueller sker. Så kanske det är, och då är ju han en annan typ av spelare än vad Batanero är, som kanske kan tillföra en annan växel på bekostnad av i någon mån avgörande passningar.
Ja, och han har ju,
och spelfördelande.
Just positionsmässigt så har han ju spelat mycket vänsterback sen han liksom gick ut i Europa och i landslaget och sådär. Men han var tydlig när jag pratade med honom att han ser sig som in i mittfältare, och det är där han främst vill spela, och har spelat en del där nu på slutet också. Så att han är liksom tillbaka i sin gamla position, den som GIF-fansen mest minns honom från då. Det var ju som in i mittfältare han framförallt var framgångsrik när han var här.
Mm.
Även om han kom som ytter. Men så att nej, men jag tror absolut att det hade varit en bra ersättare om det är så att Batanero försvinner, men som står för ett annat typ av spel. Han är bollskicklig, men liksom inte på den nivån Batanero är i det spelet. Däremot så har han ju de här långa passningarna i sig, han har ett bra tillslag, han har fart och lite tuffhet som du är inne på. Men jätteskicklig fotbollsspelare. Sen så till vilket pris. Det är väl också den bedömningen som ska göras. Mm. Det är ju ingen potentiell försäljning förmodligen, utan kommer han hit och kanske snarare handlar om att han ja, eventuellt skulle kunna avsluta sin karriär i GIF Sundsvall. Ja, det är ju, ja, man kan inte räkna med att det är en spelare man tar in och sen säljer vidare inom kort, utan jag tror snarare att han är ute efter en mer kanske långsiktig lösning någonstans. Om det inte blir ett kortare äventyr just för liksom något exotiskt land eller ett jättebra kontrakt sådär.
Ja.
Han är ju ett annat skede i sin karriär. Det är ju liksom en spelare i Bataneros ålder.
Mm.
Så att det handlar ju inte om någon ung talang som man tar in och sen förädlar och skickar vidare, utan det handlar ju om en spelare som ska in och leverera och hjälpa Giffarna sportsligt under den tiden han är här snarare.
Ja, det var ju fräsigt med honom och Juanjo på ett inom mitt fält.
Ja, verkligen.
Ganska tufft mitt fält.
Det får man säga.
Men sen också innan du ska iväg här, så vi har också en Erik Ledman. Jag vet inte om vi blir kloka i den här frågan, men hur ska GIF lyckas locka mer publik? 3500 pers senast är inte okej. Okay. Tycker du att Vad tänker du, Oskar, om publiksiffran?
Det är att man alltid hamnar i det läget att man, eller alltid, men nu på senare tid när GIF har gjort resultat och spelar bra, att man landar i att man tycker att det borde vara fler på plats. Och liksom man har, tidigare tycker jag ofta det har handlat om att man har saknat kanske det sportsliga, att det inte har varit tillräckligt bra. Nu har det ju under en ganska lång period varit väldigt bra, och det finns liksom det finns en galjonsfigur i lagkaptenen från Sundsvall som öser in mål och är bäst i allsvenskan den senaste månaden åtminstone. Det finns liksom exotiska inslag i form av spanjorer som tillhör toppen av serien också i liksom det de gör på en fotbollsplan, och finns egna talanger i truppen och så där också. Att det mesta finns just på så sätt, tycker jag, och det är därför det är lite förvånande. Sen jag tycker också att jobbet man gör utanför blir bättre. Det har du och jag pratat om tidigare. Man är mer aktiv och ute i skolor och sådär.
Men sen är Giffarnas publiksnitt är 41,03. Så långt.
Mm.
Och av publikdragande lag så har man haft Malmö hemma. Så att det är ju fortfarande kvar AIK, Djurgården, Hammarby, Östersund. Matcherna Giffarna har spelat, det är ju inte matcher de ska dra publik på. Falkenberg är ju inte den som höjer snittet.
Nej, och inte Örebro ju som kommer heller om vi ska.
Nej, precis. Det kommer nog vara en liknande siffra då. Så att, jag vet inte, att ligga på 4-1 så här långt, det tror jag ändå ganska okej. Okay, för det där är hemmamatcher som kommer höja snittet. Ja,
det finns potential för höjning också.
Ja, så att än så länge tycker inte jag att det är någonting att var ledsen över, för det är väl ändå över vad man har budgeterat.
Ja, det där
säga.
Det är väl snarare efter några av de här liksom, publikmatcherna man kanske kan titta närmare på.
Ja, och floppar in någon av dem, då absolut. Mm. Men sen har man också nattmatchen, frågar också Joakim Forsberg om vad vi tycker om den. Men den är ju också, den skulle ju också kunna bidra till att höja det där om det där blir en hit.
Ja, jag gillar ju, alltså han frågade om nattmatchen, jag gillar ju den idén, och just när det är mot AFC som ett lag som inte liksom i sig drar mycket publik, så tycker jag att det är ju ett sätt att testa någonting nytt och se. Mm. Sen kan det ju mycket väl bli så att det floppar, men någonstans så är det liksom ett sånt där grepp som jag tycker det är svårt att såga det på förhand, utan snarare liksom applådera att man försöker och testar, för det är någonting som faktiskt skulle kunna bidra till att man skjuter upp det där snittet och höjer en av de här mindre profilerade matcherna. Jag vet inte, vi har ju snackat lite om det. Jag tror att du i grunden också var positiv.
Ja, absolut, absolut. Det är ju risk annars att det blir 400 pers mot AFC.
Ja.
men så här, de har publikmatcherna kvar och också matcherna som det faktiskt gäller någonting. Jag har klarat av de här vintermatcherna. Giffarna hade egentligen lite tur med lottningen av allsvenskan, att liksom mars-april-matcherna, de kalla matcherna, har varit mot ganska kalla lag förutom Malmö. Så att det här är väl rätt lugnt, skulle jag säga. Ja, det är väl nu snart som publiken kan komma. GIF Sundsvall AIK 24 maj.
Efter fredag, va?
Ja, det stämmer bra.
Mm.
Mm, härlig fredag. Nej, men och sen har du, ja, och sen kommer AFC, sen är lite uppehåll, sen Hammarby i mitten av juli. Där någonstans, de tre matcherna, där kan man börja utvärdera.
Mm.
Är de på väg mot något bra eller dåligt? Så att, men det där tror jag ordnar till sig.
Starten båda gott.
Mm. Ja, faktiskt. Det här går vi emot rådande expertis. Eller jag.
Mm. Liksom, sen är det blir alltid så här, vi som tycker till om det är ju de som hör av sig till oss och vi som följer det här, det är ju personer som är intresserade av fotboll och som liksom, det kanske för många är en självklarhet att vara på plats när det är live fotboll på hög nivå i stan. Så är det inte för alla. Men det blir nog kanske fler och fler ändå. Vi gör en analys efter toppmatcherna, det kan vi lova.
Det gör vi. Ska vi börja runda av så du får gå iväg på GIF-träning här?
Det är nog bäst.
Se, vi ska... Nu höll jag på att gå in och säga, vad ska du ta reda på? Men det kommer ni ha märkt när den kommer ut.
Så mycket som
möjligt. Så att, vi skiter i den frågan helt enkelt. Ja. Och så tackar vi för oss.
Är du nöjd, Herman?
Ja. Ja, med det slutordet så säger vi tack.
Tack.
Det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.